Det där gubben med hatten, podden för dig som vill göra en skillnad och skapa en värld med glada relationer mellan hästar och människor. Vi kör intressanta samtal med olika gäster, vi har trail talks och vi pratar om alla ämnen som kan vara nyttiga för oss för att bli bättre partner för våra hästar. Hej vänner, nu är det dags för ännu en trail talk med Jonna och jag. Denna gången kommer vi att gå igenom vårt senaste utdrag med hästen Sherlock som jag och min fru åkte till Stockholm för att hjälpa. Det blev en lång session med han och om du inte redan har sett videon med utdraget kan du kolla den på vår YouTube-kanal. Själva videon gav tydligen några starka reaktioner hos en liten grupp människor som tyckte illa om det jag gjorde och även Jonna hade några frågor också till det som visades på videon. Så vi valde att ta oss ett långt samtal om hela händelsen, om vi kommer in på olika träningsmetoder och vad som ligger bakom de kommentarer som kom. Vi pratade även om mitt jobb som hästpsykolog och vad det betyder samt hur jag jobbar med hästar som till exempel Sherlock. Det blev ett riktigt bra samtal där vi rör en del otroligt viktiga ämnen och också där vi förklarar allt vad det var, vad det är som vi håller på med i Hearts and Horses egentligen handlar. Men innan vi går till samtalet, vi har nu lanserat vår helt nya distansutbildning, Partnerskap med din häst. Där du kan för enbart 300 kronor om månaden få tillgång till en unik och väldigt mångsidig, djupgående och lättsmält utbildning. Du kommer lära dig massor om hästpsykologi, samarbete från marken och från ryggen. Massor om utrustning, träning och mycket, mycket, mycket mer. Det finns en färdig kursplan du kan följa steg för steg samt case studies för att bredda din kunskap med olika hästar, olika problemställningar och olika beteenden. Det spelar ingen roll om du är helt ny med häst eller väldigt erfaren och gärna vill uppnå mastery. Utbildningen är gjort så att den ständigt uppdateras och ständigt utvecklas så att du alltid har tillgång till det senaste från oss. Vi gör även så att du har möjlighet för att vara med på live, online föreläsningar, klasser, lektioner, olika case studies, kommer med ut på uppdrag eller Q&As varje månad. Du kan kolla på utbildningen och anmäla dig via vår hemsida som är www.heartsandhorses.academy. Igen, det är www.heartsandhorses.academy, alltså academy. Så gå in och anmäla dig idag, då får du 7 dagars gratis provperiod och kan kolla om det är något för dig. Men vi har inte kommit för att dansa, så nu tror jag bara det är dags för vår nästa trail talk och mitt samtal med Jonna. Så hopp och lek! Hej Jonna!
Hej Mikael!
Välkommen hem till oss. Ja. Du är ju här varenda dag stort sett. Men vi sitter faktiskt i vårt vardagsrum omgiven av 3 snarkande hundar. Så om det är så att ni hör lite hundljud under tiden att vi pratar, då är det alltså för vi har 3 små fluffbollar här som kanske kan låta lite ibland. Men vi har tagit trailtagen inomhus. Vädret är fantastiskt, vårväder, det är väldigt blåsigt och samtidigt så håller vi på med en hel del annat på kontoret och då kändes det bara mer lämpligt och lite mer bekvämt att sätta oss här i soffan tillsammans och prata.
En mjuk soffa är aldrig fel.
En mjuk soffa är aldrig fel, nej. Och, det som vi ska prata om idag faktiskt är det som är aktuellt, har varit aktuellt här på det senaste, har ju varit lite med temat lastning. Och grejen var så här, förra helgen, ja, det är ju så, nu när vi spelar in var det förra helgen, när det här kommer ut så är det förra helgen. Blev jag kontaktad och åkte upp till Stockholm för att hjälpa en ägare med sin häst som heter Sherlock. Då. Och då var det ju, som de sa, lastningsproblem, men det var också problem med att gå över bommar och många andra grejer. Och ägaren hade tappat allt förtroende och hade gett upp på situationen och sa bland annat att det här det skulle bli min största utmaning hittills.
Vad tänkte du då?
Var hon övertygad om? Ja, men jag har hört det flera gånger. Okay. Så när jag hör sånt så tänker jag som oftast ingenting riktigt. För att jag har
hört det och kommer du till min största utmaning.
Mm.
Men jag har hört många fler gånger att jag har hört samma grej. Mm. Och sen kommer du ut och så har det varit nästan ingenting.
Mm.
Så jag har bara blivit neutral för det. Det betyder ingenting för mig. Egentligen, Anna-Din, jag alltid bara väntar och ser vad det är som kommer framför mig. Mm. Och sen så gör jag mig redo. Såklart lyssnar jag på historien som ligger bakom. Och jag lyssnar på vad ägaren ser är problemen. Och i det här tillfället så hade hon också fått hjälp av en väldigt kunnig, en halvprofessionell instruktör också. Som jag känner personligen och som är väldigt duktig också och har en del kunskap och har en viss nivå också har fått hjälp av. Och då fick jag också lite mer, kanske lite mer korrekt insikt i hur hästen är. För det är många gånger så ägarens insikter och åsikter färgad av personliga känslor av personliga misslyckande eller lyckande eller önskemål eller drömtänkande eller något sånt.
Ja.
Och då det sällan det stämmer överens med sanningen. Så jag fick lite mer bakgrundsinformation om Sherlock där innan.
Mm.
Men det var inget som liksom sa till mig okej, det blir jättesvårt eller det blir jättelätt eller något så.
Nej.
Jag lyssnar på det för att tänka lite, okej, vad kan det vara? Men annars så väntar jag alltid till att se vad hästen säger och visar mig.
Mm.
Så när jag kommer på plats.
Mm. Mm.
Men historien med Sherlock var ju så här att han kommer faktiskt här nere ifrån Skåne, inte så långt ifrån mig, där jag bor.
Mm.
Så jag känner hans uppfödare och den delen där. Mm. Jag känner inte hästen på så sätt, jag känner heller inte till de hästar som kommer där ut. Jag känner bara personen, liksom, personligen.
Mm.
Men det visste jag inte förrän jag kom upp dit. Och historien är då att det har börjat visa sig olika problem som då har eskalerat i ägarens då vardag och träning, hantering och ridning. Och det är en hopphäst och hon gärna hoppar. Hon vill också gärna ut och tävla. Vet faktiskt inte om hon har varit det. Misstänkande som inte har varit det. Men jag vet inte. Och då var hon så, när de här problemen har uppstått har hon då sökt hjälp. Och där uppe i trakten där hon bor, då var det specifikt en person som det pratades väldigt mycket om och som var väldigt känt enligt dem. Och jag hade också hört talas om den här personen, den här professionella tränaren då, men jag kände inte liksom ingående vem vad personen gjorde eller hur det fungerar och hur den tränar och sånt. Men hur som helst, hade du hört om den här personen och tagit hjälp av, vet du om det fler gånger eller om det bara var den ena gång som ägaren berättade om mig. Och det var en klinik eller en sån här workshop, helg eller kurs där flera moment liksom du tränat på, men bland annat lastning. Och i ett moment där ägaren skulle gå ut och hämta släpet för att köra in det i ridhuset in på ridbanan, då hade tränaren då kvar Sherlock på ridbanan. Och enligt vad ägaren då fick höra från publiken som var där, fotfolken som var där, då skulle den här tränaren då ha slagit väldigt, väldigt mycket och sparkat efter skrevet och verkligen liksom våldtagit hästen tills hästen den blev så chockad och traumatiserad och kuvad att den faktiskt la sig ner och gav upp helt och hållet. Nu kan jag inte detaljerna, jag berättar bara vad jag har hört. Och det är ju så det. Och efter den händelse, säger ägaren, då började hästen vara totalt annorlunda. Och det var så där när hon började se ännu större problem. Vilket man ju kan förstå. Alltså. Och då har det ju så lett till att den här andra, inte instruktör, men kunniga eleven, eller kunniga hästmänniskan som har hjälpt, ägaren har varit där visst nog i 6 veckor eller så och hjälpt med massor av saker men har inte kommit underfund med släpet och lastningarna och den biten där. Och också lite andra grejer har inte gjort liksom den helt stora skillnad. Så då rekommenderade den här hästmänniskan ägaren att ta kontakt med mig då, som hon då gjorde. Och jag sa att jag kommer gärna hjälpa även om det är långt. Liksom. Mm. Hon var villig till att dra upp mig dit.
Mm. Mm.
Och det kostar ju jättemycket i transporten, det oavsett vem det är och sånt. För det är ju 6 timmar varje väg.
Mm.
Och så är det så tiden man är där och allt sånt som spelar in. Och det är ju bara så det är.
Mm.
Men det var hon ville göra. Och det talar ju om för mig att det här det är en person som vill en skillnad.
Precis.
Det är inte en som bara vill ha fixat ett problem.
Nej.
Utan det är en person som är villig att dedikera sig.
Och hon förstod också allvaret i hela situationen.
Ja, hon känner ju hästen. Jag känner inte hästen på det tidspunkt, men hon känner ju hästen, så hon förstår ju nog att det är lite allvarligt. Hon har ju den inställningen att i princip det enda hon sa till mig när jag kom dit, det var lycka till.
Okay.
Det var egentligen det.
Fordi det var
hon trodde nog inte på att det ville gå.
Nej.
Och hon hade ju också blivit bekräftad i det gång på gång på gång liksom, över lång tid, att det inte gick.
Mm.
Och att hon menade att det var den största utmaningen av den biten.
Mm.
Så, men om vi då spolar fram till jag åker upp dit, då kommer vi in där, träffar Sherlock. Känner ju direkt, han står inne i en box, känner ju direkt att han är reserverad. Troligen rätt så introvert. Men annars inget vidare, ingen spändhet eller något som helst.
Mm.
Som när vi var ute hos, vem var det vi var ute hos? Det var någon
Utopia.
Annan här.
Ja.
Nej, där jag bara går och känna. Det var den där lilla ponnin där med lastning också.
Ja, precis.
Då kände man ju direkt i musklerna hur spänd den var och allt sånt här. Inget av sånt. Det var inne i boxen, det var ingenting där.
Nej.
Så vi gick ut på ridbanan där släpet var. Och... ja, då startade vi då en livesändning och vi gick igång då med det hela. Och då stod det ju ganska snabbt klart att det var ju både åsikter, det var känslor involverat med lastning av Sherlock och släpet och den biten här. Men det var ju också en rätt så extrem introverthet. Som man såg. Så det är liksom inte så mycket respons, det är inte så mycket liksom supernärvaro eller engagemang i något som helst.
Nej.
Och som jag också säger på videon, som jag alltid gör, det är att jag testar alltid till att börja med, testar jag vissa saker för att se vart går gränsen.
Mm. Mm.
Vad är det en fasad? Liksom? Vad är det handlar om? Vad är det egentliga problemet här? Och sen under tiden också, när jag hittar, okej, här är den första gränsen, här är den nästa gränsen. Mm. Och så jobbar jag runt det, men under tiden också.
Mm.
Särskilt när det blev som det blev här, en lång process. Mm. Ja, men då ständigt återgår jag till att testa.
Mm.
Vart gränserna går igen för att se
har vi kommit fram till. Jag har ju tittat på videon nu några gånger och ungefär 10 minuter in i livesändningen då så har du ju redan konstaterat egentligen vad problemet är. Och du pratar om att det är kanske inte så mycket transporten, utan det är mer problem med människan och människan som håller i en stick.
Ja.
Och hur ser du det?
Hur ser jag det? Ja, men det ser jag genom först och främst hur hästen känns i de olika moment som jag testar.
Mm.
Och jag har ju känslan i händerna, i repet. Jag har känslan med sticken och så har jag känslan för hästen.
Mm.
Vad hästen gör och vad den inte gör och på vilket, som jag också säger på videon,
vilket sätt.
På vilket sätt hästen gör det på. För det är inte så superviktigt vad den gör.
Nej.
Om den gör det ena eller andra, går framåt, bakåt, upp och ner, höger, vänster eller vägrar eller försöker eller sånt. Det är inte viktigt.
Nej.
Det är viktigt hur den gör de olika moment som du är med till att berätta för mig. Vad är det som spelar in här? Och det som jag ju då kände, och också utifrån vad han visade och liksom vilka tendenser han hade, som till exempel med att han verkligen hade svårt för att flytta sig. Även vid hyfsat högt tryck. Även om det är neutralt och stumt tryck så är det hyfsat högt. Hur förflyttningen blev eller inte blev. Och detsamma gällde också när jag liksom tog och drog i repet och bad om något. Både borta från släpen men också i samband med släpet där han trodde han skulle gå in och allt det.
Ja.
Då fick jag ju känslan kombinerad med det så.
Mm.
Vad han gjorde och sättet han gjorde på.
Mm.
Kan jag då bilda en uppfattning om okej, det här största problemet ligger hos hästen. Det är inte här, det är inte här, det är inte här. Men det här är ett stort problem, här är det något större problem. Och här är det i olika grader. Det är ju erfarenhet som spelar in där. Ju. Det är inget man kan sätta in formel.
Nej, jag förstår det. Så det handlar mycket om att läsa så att säga, fysiken, rörelsen, hur hästen rör sig, hur spänd den är, hur avslappnad den är. Och på så sätt letar du dig in i det mentala och det emotionella.
Ja, ja. Jag letar ju efter vad hästen berättar om sina känslor.
Mm.
Vad den berättar om sitt sätt att tänka på.
Mm.
Och vilka åsikter den har om saker.
Mm.
Kan jag säga så här till ni som lyssnar. Det är lite öppna fönster här. Så där är en liten dörr här borta. Som slår i på grund av lite genomdrag. Så vi ska se om vi kan göra någonting åt det kanske. Vi vet vad vi kan göra. Vi kan bara öppna den här. Så gör den det inte. Ja, så är det. Det är levande här. Precis som med vår livesändning. Det händer allt möjligt som man inte helt väntar sig. Mm. Men ja, det är en levande process att upptäcka sanningen.
Ja.
Och det som det visade sig, jag minns inte exakt hur lång tid det tog, men det tog ju ett tag så kom vi fram till ett punkt där han gav efter. Och gick in i släpet och gick hela vägen igenom ett par gånger eller tre. Jag minns inte exakt, jag har inte varit tillbaka och kollat på det. Och då kunde man ju tänka, okej, nu har vi fixat problemet och så.
Mm.
Och så tog jag han igenom framifrån den smala rampen och så ut bak.
Mm. Mm.
Och där fick vi brutit fasaden.
Mm.
Vilket är det jag alltid vill. Jag vill bryta ifall det är en fasad.
Mm.
Det är inte till att veta, det är inte helt till att förutse vad det är som bryter fasaden.
Mm.
Eller om det är en fasad. Men ofta när det är svårt traumatiserade hästar så är det som oftast en fasad. Om det är regulär trauma, låt oss säga traumapatient.
Mm.
Eller en traumahäst, då är det alltid en fasad.
Mm.
Så är det stort sett också med människor.
Mm.
Vad jag har läst mig fram till och upptäckt.
Man måste ha en fasad för att överhuvudtaget för att kunna, klara.
Det är en coping-mekanism, det är ett försvarssystem.
Ja.
Och det är ju det. Och den fick vi brutit där.
Mm.
Genom att det var så pass annorlunda för Sherlock.
Mm.
Att det påminner ju om hans tidiga trauma, hans tidiga erfarenheter, något som var. Men det var inte lik det som han hade upplevt. Vilket ju också ledde till att han ju gav efter och villigt följde efter.
Mm.
Efter ett tag och gick in och gick ut och allt sånt. Och det blev ju aveskalerat direkt han kom ut igenom, även om det var jobbigt att gå igenom frontlastningen där.
Mm.
Men hela den biten att han faktiskt hade fått lov att ha en åsikt.
Mm.
Hade fått lov att ta beslut.
Mm.
Och också att han faktiskt tog positiva och konstruktiva beslut.
Mm.
Och i det här tillfället positiva i vår synvinkel. Inte direkt i hästen. Men definitivt konstruktiva. För det är mer konstruktivt för en häst att ge efter och följa. I en mänsklig livsstil och mänsklig miljö än det är att väga och jobba och göra motstånd, för det är där olyckor och skador händer, och det är inte vidare konstruktivt.
Nej,
det är väldigt instinktivt och naturligt för en häst att göra, men det är inte konstruktivt.
Nej.
Och det är ju det som vi ska in och hjälpa våra hästar att göra.
För du berättade om att vid flera tillfällen så hade han så kallade genombrott. Är det lite som att skala löken då, att man kommer till en viss gräns. Man tycker att allting, ja men nu går det jättebra, nu är vi nära liksom lösningen. Och sen plötsligt så är det någonting som kanske uppfattas som att man tar ett antal steg tillbaks faktiskt i processen. Nu förstår jag ju att det inte är att ta steg tillbaks, utan det är saker som behöver hända.
Ja.
Men det var, vad jag minns var det relativt ofta med honom i, nu var det ju en lång tid här, var det nästan 4 timmar.
Jag minns inte exakt hur ofta det var, men ja, det var ju en del sådana här små steg, små trösklar han kom över och genombrott som han kom över. Vilket ju är, som du säger, att skala av fasaden mer och mer. Mycket av det hände i början och sen så gick det en lång stund efter att stor delen, kan vi säga, eller fasaden, den sprack och öppnade sig. Så
kom vi fram till sanningen. Efter 54 minuter så ser du att då visar han alltså egen vilja, precis som att någonting har väckts i honom. Ja.
Och det är det som är processen. För han här, han var, som jag också sa på videon, en traumatiserad häst. Och jag var lite vägrande vid att säga att han är en häst med trauma. För att det kräver lite mer för att verkligen kunna sätta den diagnos. Och sen också besluta vad är det han har ett trauma med. Så därför så sa jag liksom, och det sa jag på videon, jag sa också till ägaren, han är en traumatiserad häst. Och starkt traumatiserad häst. Istället för bara att gå ut och säga direkt, okej, det är din traumapatient. Så då är det. Men då fick vi skalat av löken, vi fick brutit fasaden. Och det som gäller när man har en starkt traumatiserad patient, och häst kan vi ta det här, och en traumahäst, det är att för att kunna läka det trauma som är annorlunda än en fobi, för att kunna läka det trauma, då måste man först skapa en stabilitet.
Ja.
Fordi du kan inte skapa en trygghet. Det kan patienten bara göra själv. Så det vi ska göra om vi ska hjälpa individet, det är att vi ska skapa en stabilitet. Och definitionen av stabilitet, det är att det är något som är pålitligt, det är något du kan räkna med. Du vet exakt vad det är, vad som gäller och alltså tydlighet. Hela den biten.
Jag tänker det är lite grann alltså hästens drivkrafter här som du hela tiden behöver jobba med för att kunna göra de här brytpunkterna. Ja. Alltså att hästen ska vara trygg, att den ska ha det bekvämt och att det finns en viss del utveckling. Och en häst som är traumatiserad behöver ju känna verkligen förankring i detta. Alltså som du säger, du skapar förutsättningar för att kunna...
Om vi pratar om drivkrafterna när man är traumatiserad som Körlag var, då försvinner det lite.
Okay.
Självbevarelsedriften blir förskruvat.
Okay.
Så du kan inte helt gå på till exempel det som vi lär ut omkring de tre drivkrafter. Nej. Utan det är något lite annat som gäller. Såklart finns de där, men de förskriver det, så det betyder att de är ju i princip ineffektiva som så. Men det är ingen tvekan om att det Körlag han behövde var ju mer säkerhet bland människor. Känna sig trygg och förtroendefull och tillitsfull och allt sånt. Utan tvekan. Och så behövde han att utvecklas. För att kunna förstå, hantera och leva i vår värld. Men det som vi skulle göra var att skapa den där stabilitet. Och genom stabiliteten kan hästen successivt börja söka en form av trygghet.
Vad menar du då med stabiliteten?
Ja, och i stabiliteten, det som jag gjorde här, det var att jag höll mig till i princip 1, 2 eller max 3 olika övningar eller tekniker som jag använde och ständigt testade dem.
Ja.
Så som ni ser på videon, då drar jag rätt så mycket, eller jag håller och ber han följa efter mig, och jag trycker lite neråt istället för att bara dra framåt, men jag trycker neråt för att optimera lite sänkning av huvudet egentligen fysiologiskt, men också för att psykologiskt inte bara be om att gå in, men det är lite upp till en förtolkning. Det kan också bara betyda sänk huvudet, det jag gör. Och då är det lite upp till han, och då måste han liksom tänka ut. Och det är helt enkelt för att aktivera hjärnan istället för bara motståndet. Ja. Så om jag bara hade dragit inåt så hade det bara varit motstånd.
Ja, då hade han kunnat stänga av.
Ja, ja. Och det gjorde han flera gånger. Ja. Och det gjorde han även också på det andra sättet. Och sen så hade jag den här med att säga gå bort från det här stället. Och det var ju både som en test, men det var ju också se om, alltså, om det fungerar, om det var tillräckligt till att få honom till att tänka annorlunda. Och det var där jag upptäckte, okej, det fungerar inte, vilket också var därför jag slutade med det. För där var det ett trauma, där var det en del av hans verkliga trösklar. Mm. Var när kravet kom upp till en viss nivå.
Mm.
Då klickar hans trauma in på riktigt och så stänger han av.
Mm.
Och det är därför jag så höll mig tillbaka till att det här med att be han sänka huvudet, gå in.
Mm.
Sänka huvudet, gå in.
Ja,
den biten. Och så.
Tills han själv visar någonting annat.
Ja, ja. Till han själv visar något annat. Och sen också det här med att han drar bakåt och reser sig ibland och sånt.
Mm.
Och då att skapa stabilitet, det är att vi håller oss till de grejerna.
Ja.
Och att vi gör dem jättemånga gånger.
Mm.
Alltså genom 4 timmar gjorde vi de samma grejer.
Ja.
Och det skapar en stabilitet som hästen kan räkna med.
Ja, just det.
Som han då kan hitta en trygghet med och en säkerhet med.
Mm.
Och det är ju det som gör att han började kunna säga ifrån mer och mer.
Mm.
Först så sa han ifrån för att det bara liksom var per automatik. Och det var den första timmen då, som du säger, 50-någonting minuter.
Ja,
och sen när han då gick igenom det framifrån och ut, och det liksom skiftade totalt, då började han ju säga ifrån av en otrygghet. För att nu kände han, nu kan jag får säga ifrån.
Mm.
Jag kan säga, så sa han ifrån av princip.
Ja.
Fördi han var rädd för vad som skulle hända.
Mm.
Sen så började vi jobba med det och skapade den här stabilitet för att kunna börja läkningsprocessen.
Mm.
Och genom den stabilitet så hittar hästen en egen säkerhet, en egen trygghet i processen, i behandlingsprocessen.
Ja, just det.
Som då gör att han kan våga öppna mer och mer. Han kan våga säga ja lite mer än han säger nej.
Ja.
Och därigenom påbörjar sin egna självläkning av sitt trauma.
Jag tänker det måste ju vara ett stort steg att känna tillit till en främmande människa med den erfarenheten att han har ju faktiskt
blivit... Det är svårt för mig att svara på.
Ja.
Jag vill också gissa, jag bara tänker... Men jag har inte varit i en sån situation att behöva ta det stora steget då, i så fall. Men ja, jag kan föreställa mig det.
Mm.
Jag kan lätt föreställa mig att det kan vara ett stort steg. Och jag har sett bevis på att för hästar, för många hästar som gör det, är det en profound grej.
Mm. Mm.
Vilket ju då sätter sig som en permanent grej också.
Mm.
Vilket därför jag kan prata om läkning av ett trauma.
Ja.
Och inte bara en terapiprocess.
Nej, precis.
Utan det är en läkning för det blir mer permanent.
Mm.
Men det var egentligen det som vi gjorde. Och jag offrade mina händer. Jag dedikerade mig själv till att göra vad som krävdes för att han kunde få den läkningen den dagen.
Ja.
Och det är av den anledningen att det var i Stockholm. Mm. Jag bor i Skåne.
Ja.
Jag känner ingen där uppe som ville kunna göra det.
Nej.
Så därför så kunde jag inte rekommendera någon annan.
Mm.
Så för hästens skull och för ägarens skull, för hela situationens skull, så dedikerade jag mig till att göra vad som krävdes för att han kunde få så stor och stark en läkning den dagen.
Ja.
Vilket var den enda anledningen till att jag fortsatte.
Ja,
efter liksom de här grejer. Att jag gick in i läkningsprocessen när jag upptäckte vad sanningen var.
Ja, precis.
Och det var ju först efter fasaden hade kommit bort.
Ja, ja.
Vilket också var efter vi hade fått han in i släpet och liksom fixat de där grejerna så kom det fram.
Mm.
Och då tog jag bara beslutet att okej, här behövs jag som hästpsykolog att gå in och hjälpa Sherlock men också kunna hjälpa ägaren då.
Mm.
Så det var grundläggande, den process. Och under den process, genom att skapa den stabilitet, ja, men då gör jag samma sak. Det känns på samma sätt för hästen. Jag är på samma sätt för hästen.
Mm.
Jag känns på samma sätt för hästen. Situationen, det vi gör, känns på samma sätt för hästen varenda gång.
Mm.
Oavsett hur mycket protest och motstånd eller låt oss säga gråt eller vad det nu är hästen går igenom så känns det på samma sätt vilket är det som ger stabiliteten och skapar en miljö som han kan ta små kliv framåt tills det blir stora kliv.
Jag tänker hur viktigt är din finkänslighet här för att för att han inte ska, om jag nu får använda det uttrycket då, att tappa tilliten i den här, för det känns ju som att det är en känslig process som du tar honom igenom. Ja. Hur viktigt är din finkänslighet här?
Den är ju essentiell. Ja. Av den anledningen att tekniker blir oviktiga. Ja. Det är inte en fråga om att vara duktig teknisk.
Nej.
Det enda det handlar om det är att har du en inkännande, ja. Empatisk, objektiv ja. Inkännande till vad är hästen i sin läkning?
Ja.
Vad är nästa steg? Vad behöver han? Och ja, då är finkänslan, som du säger, blir ju essentiell att göra. Och det är ju något som kommer med erfarenhet bara.
Ja.
Av att handskas med sådana här hästar och lära sig från det objektivt istället för att bara låta ego ta över och säga jag lyckades eller jag misslyckades.
Det finns ju... Jag har inte varit med så länge i den här världen, men så mycket förstår jag ju att det finns ju såna här specialister då som åker runt och lasttränar till exempel. Nu är det ju inte alltid traumahästar, men för mig så känns det som att det är... men kan man verkligen alltså träna på detta? För här handlar det ju mer om... Jag menar, hästsläp verkar ju vara någonting tufft för de flesta hästar. Så är det, ska man träna på att våga gå in? Eller, jag menar, det handlar ju om någonting helt annat när du jobbar med hästar.
Vi pratade ju om det sist vi hade en trail talk. Ja. Det här med att träna jämfört med att utveckla och utbilda.
Ja, precis.
Och du har varit med ute också när vi har filmat, särskilt med Utopia till exempel. Då var det ju också en fråga om det här med att träna jämfört med att utveckla och utbilda.
Ja.
Så jag vill säga så här, du ska aldrig träna din häst på att lasta.
Nej.
Du ska utveckla din häst om den har svårt eller inte förstår och inte alltså har känslor kopplade till det, så behöver den utveckling, personlig utveckling för att som Sherlock här kan läka sitt trauma eller Utopia kan komma över sina erfarenheter och förväntningar eller ponnin som vi var ute hos senast det var inte så mycket utveckling som så, det var mer utbildning. Så du kan utbilda dina hästar men då kräver det att du har en lärovillig, balanserad, mer harmonisk och sånt häst och då kan du utbilda hästen i hur tycker vi att det är bäst att du går in? Hur tycker vi att det är bäst att du står? Rent säkerhetsmässigt och allt sånt.
Ja.
Men att lastträna och bara nöta på hela tiden är sällan att det... Ja, det gör ju skillnad för vissa, men det är ju det är för att man får utveckling på köpet och man har tur där.
Men jag tänker att det är ändå stor risk för att man skapar någon slags...
Och det är därför
en väldigt otrevlig upplevelse.
Precis, och det är därför det fortfarande är det absolut största problemet i hästvärlden idag är att lasta och köra.
Att vi kanske inte förstår hur
Och i tillfället med Sherlock här, då var det ju inte lastträning.
Nej,
jag vet att det står på videon och sånt, men det är ju bara SEO och inget annat.
Ja.
Och så folk förstår vad det handlar om. Men... Det var ju inte att jag skulle åka upp dit och träna Sherlock på att lasta.
Nej.
Det här det var ju traumabehandling. Ja. Det var traumaläkning. Där vi använder släpet som
ett
verktyg. För det var där triggerpunktet. Släpet var ett trigger. Bommen på marken är ett trigger. Vad heter sådana här vattenhinder och presenningar är triggers för han. Det är ju inte där traumat ligger. Det är bara triggers som triggar fram traumat. Så det vi ju upptäckte var att själva släpet hade han ingen problem med.
Nej.
Det är inte släpet som var problemet.
Nej.
Och det var heller inte det att stå in i släpet som var problemet. Det var vad han förväntade att människan skulle göra, framförallt med sticken.
Precis.
Men också vad han förväntade att hur det skulle kännas att sätta sig i den här triggersituationen. Och det var också det vi läkte då.
Jag har gjort en liten anteckning här. Ungefär 1 timme 45 minuter, 1 timme 50 minuter så bestämmer han sig för att inte ge efter för trycket från sticken.
Ja.
Alltså han flyttade sig inte en millimeter,
nej,
fast han hade gjort det innan.
Precis.
Och då hände ju någonting nytt då i honom. Så vad såg du där? Vad upptäckte du där?
Det var där jag upptäckte, det var där vi kom till gränsen.
Ja.
För
en ny gräns,
ja,
så att säga.
Det var en ny gräns för hans trauma, som då var ett annat triggerpunkt. Och det var där jag först riktigt upptäckte vad hans innerste, starkaste trauma ligger i.
Ja.
Och det
då
starkaste
kände du att
trauman,
nu kommer du närmare kärnan.
Ja, nu kom jag till liksom riktigt sanningen.
Mm.
Och då upptäckte vi, eller jag upptäckte då, att det trauma han har var inte släp, det är inte bommarna, det är inte sticken.
Nej.
Det är inte människan,
nej.
Det är kravet.
Ah.
Och vad det tidigare har betytt för han.
Okay.
Och det kravet, och man kan ju verkligen gissa rätt så kvalitativt att den händelse som Sherlock hade med den här professionella tränaren,
ja,
som verkligen ställde ett extremt högt krav, ett extremt orimligt krav och ett totalt oförståeligt krav på Sherlock. Han hade ingen aning om vad det betydde, men kravet var extremt högt.
Ja.
Det satte trauman i han.
Ja.
Där är en stor sannolikhet för att det är det som har gjort det.
Ja.
Och det var det vi kom fram till där.
Mm.
Och det är viktigt i en läkningsprocess att vi hittar de här gränser.
Ja.
Så på det basis, då var det viktigt att jag la det trycket jag la för att komma till det. För hade jag inte lagt det trycket hade vi inte fått sanningen.
Nej.
Så hade det bara liksom tröklats på.
Mm.
Detsamma gäller också, hade jag inte ställt liksom kunna höja kravet och sänka kravet i mitt sätt att be han gå in när jag bara använder repet, jamen så hade vi inte kommit till tröskeln och så hade vi inte upptäckt sanningen och han hade inte kunnat läkas där. För det är så med all traumabehandling.
Mm.
Du kan bara läka ditt trauma. Och det här är inte en fobi.
Nej.
Det är ett trauma.
Mm.
Du kan bara läka ditt trauma genom att gå igenom ditt trauma på ett säkert, stabilt, tryggt och förståeligt sätt.
Ja, just det.
Det är grundläggande traumabehandling.
Mm. Mm.
Sen blir det ju mycket mer komplex med individer och olika trauman och allt sånt.
Mm.
Men det är det grundläggande och det var det jag gjorde.
Mm.
Jag tog han små steg över lång tid, alltså en lång pass.
Mm.
Men kort tid om man tänker på hela hans framtid.
Ja, ja.
Men lång tid på dagen. Mm. Små steg närmare hans trösklar.
Mm.
Och hjälpte han till att våga konfrontera sitt trauma.
Mm.
Men med guidance, med hjälp, med stöd, med stabilitet, så han kunde successivt ändra sina åsikter. Det kräver många händelser, många upplevelser. Och det var det som liksom hände efter de där en och en halv eller en timme.
Ja, nästan 2 timmar.
Ja. Det var det som hände därifrån och fram också.
Och du sa flera gånger, stå inte bara ut.
Ja.
Alltså, det var det han
gjorde. Det var hans försvarsmekanism.
Ja.
För att för att skydda sig själv mot det krav som han förväntade skulle komma.
Mm.
Och det vi gjorde det var att gå till punktet där han vågade ge efter istället för djup.
Ja.
Och han vågade också att konfrontera istället för att stå ut.
Mm.
Och det ser vi ju flera gånger när han drar bakåt.
Mm.
Och det är också vissa tillfällen där han drar bakåt och egentligen försöker ge upp.
Mm.
Och det är där han lade sig ner.
Mm.
Det är inte att han bara tappar balansen.
Nej.
Det är...
Du menar med den här andra tränaren?
Nej. När jag höll på, han drog sig bakåt och så ramlade han.
Alltså, han
ramlade 2 gånger.
Ja.
Och det är en gång där han är nära att ramla och liksom nära bilen. Jag vet faktiskt inte om... Jo, det var också med på... Var det med på...
Jag vet inte.
Ja,
jag tror inte det.
Men det var ett tillfälle där han vid frontutlastningen försökte och så drog han bakåt och sen så var han nära att träffa bilen och jag fick draget han därifrån.
Mm.
Men det som var i de situationer när han ramlade. Mm. Många ville ju tolka det som att han bara tappade balansen.
Mm.
Men det som hände, det var att den situationen när han drog sig bakåt, och det syns nu inte på video.
Nej, för bilden stannar ibland. Så att,
jaha, okej. Okay. Ja. Men då får vi ju lägga upp det vi spelade in. Då.
Ja,
det är ju ingen avbrytning där.
Ja.
Men de tillfällen där han ramlar, då är det för att han har tagit ett instinktivt reaktionärt beslut. Okej, nu ger jag upp. För det var det tidigare ville ha.
Ja, just det.
Men
det var det han kom ihåg.
Han fick inte lov att göra det. Han fick inte lov att ge upp.
Nej.
Helt enkelt. Genom att jag... Ja, och det är bara känslan i repet. Mm. Man ser det inte.
Nej.
Utan känslan i repet, det jag gör med repet i de situationer gör att han inte får lov att ge upp.
Mm.
Och inte får den negativa bekräftelse på hans förväntan.
Mm.
Och det är ju också en emotionell svår grej för en traumapatient att hantera.
Mm.
Att inte få lov att gå in i sitt försvarsmönster. Inte få lov liksom, att bara ge upp.
Nej.
Men däremot börja ge efter. Det är det hela handlar om.
Mm.
Istället för att stå ut.
Mm.
Istället för att ge upp.
Ja.
Så börja i det små att ge efter. Mm. Det var egentligen det som hände. Till slut då också, tyvärr efter att batteriet dog, då kom han ju till det genombrott.
Mm.
Och vågade börja säga ja varje gång att jag ställde frågan.
Mm.
Och då blir det ju väldigt lätt fråga. Mm. I princip bara att jag går ett steg bakåt utan att ta i repet.
Mm.
Och sen hålla lite där. Och då blev det också till mer ner i sekunden då att avbryta den här. Nej, jag står inte bara ut. Nej, ge inte upp.
Mm.
Testa något annat.
Mm. Mm.
Och det ger honom stabiliteten. För det är exakt samma som har hänt under hela passet.
Mm.
Men det är bara i det små nu istället för att det blir stora grejer. För han är så pass mycket mer. Och då var det att han vågade gå över den fysiska tröskeln som var att från sanden ut på rampen med bakbenen.
Ja.
Och när han gjorde det så tog han beslutet att gå hela vägen in.
Ja. Jag kan ju inte låta bli att dra jämförelse med hur en människa som var så traumatiserad. En häst kan ju inte söka hjälp själv.
Nej.
Utan får ju ta till såna här saker då som att bara
ge upp. Ja.
Men
eller kämpa såklart.
Eller kämpa, ja. Eller, ja precis. Eller vara levande död.
Ja, ja.
I princip, va? Bara för att... För att den känner att den har liksom...
Det finns ingen annan väg fram.
Nej, precis. Det är ingen som lyssnar.
Mm.
Jag tänker då, en människa då, djupt traumatiserad, som får hjälp av en psykolog, psykiatriker eller... någon form av coach. Hur kan vi göra någon jämförelse här, Micke, så att vi förstår vidden
man kan dra jämförelse med själva, som jag har berättat om, läkningsprocessen, alltså behandlingen av trauma.
Ja.
Koncepterna där, mallen lite grann, går ju att använda och jämföra. Troligen också liksom den inre känsla i hur traumat upplevs och också hur det upplevs att läkas och sånt är nog väldigt likt människor och häst.
Mm.
Grejen är att vi människor har en mer komplex frontal lobe, vet du vad det heter?
Ja, frontal lobe.
Ja, som då skapar fantasi.
Ja.
Och hästarna har inte riktigt den...
Nej.
Förmåga på samma
direkta,
sätt. Så det är mer situationsbaserat och erfarenhetsbaserat. Däremot människan kan sitta helt vanligt så här i vardagsrummet och återskapa sitt trauma.
Ja.
Det gör hästar inte.
Nej.
Utan det är bara om de är i situationen.
Mm. Mm.
Vilket jag har då har uppfattat genom mina studier, min utbildning, min forskning, men också mina samtal med en traumapsykiater som jag känner.
Mm.
Att då läks hästar snabbare och lite mer permanent.
Mm.
För att de inte har den här fantasigrejen att återskapa trauma själv. Bara
nej.
Sådär.
Nej, just det.
Från ingenstans.
De behöver en trigger för att komma ihåg.
Ja. Jag har i alla fall aldrig upplevt att det att det har hänt utan en trigger.
Mm.
Med trauma.
Mm.
Det har alltid varit en trigger.
Mm.
Och det är helt enkelt för den delen av hjärnan finns inte riktigt i hästen.
Nej.
Som den gör i människan. Så på det sätt går det inte att jämföra. Men jag vill tro så här, jag ska prata med min psykiater här i nästa vecka faktiskt, när vi ska till Gotland.
Mm,
Då kommer vi ha många timmar samtal om allt möjligt också. Jag har andra frågor, andra lite studier som jag gärna vill prata med henne om. Jämfört med människor och hästar och lite sånt för min egna utbildning. Men ja, det behövs. Det kan man också säga, det behövs en behandling. Och det behövs hjälp, för det är, jag vill inte säga omöjligt, men låt oss säga det är extremt sällsynt och jättesvårt att läka ett trauma själv. Som är ett diagnostiserat trauma, som är ett sånt som en psykiater tar hand om till exempel, eller en psykolog.
Ja, då förstår jag liksom det här med träningsmetoder och idéer om hur vi är med hästar, att det räcker inte fullt ut.
Men det är irrelevant här, i den här sammanhanget.
Ja, men även i många sammanhang, för det handlar ju om, ja, det du förespråkar, partnerskapet, och det handlar ju om en djupare relation än bara en metod.
En meningsfull relation.
Ja.
Alltså, vi säger djupare för det låter bättre, men det egentligen betyder det en meningsfull relation.
Precis.
Ja. Att det handlar om i ett partnerskap.
Ja.
Också ett partnerskap och en relation med ett syfte.
Ja, och jag tänker också att förståelse måste ju vara ett nyckelord i detta.
Ja.
Att vi faktiskt ger oss tid att förstå djuret. Och att vi agerar så att djuret förstår oss.
Ja.
Det måste ju vara A och O. Sen kan du ju veta vad tusan det vill egentligen.
Ja, precis.
Men finns inte det, så finns det bara någonting ytligt som kanske funkar ibland, om vi har tur.
Ja, nej, men det är ju det, och det är också därför jag alltid säger, jag har två jobb. Jag har ett jobb som hästpsykolog. Och det är där jag hjälper sådana som Sherlock. Och sen har jag ett jobb som utbildare. Och som utbildare, då är jag inte hästpsykolog.
Nej.
Då utbildar jag folk i att förstå hästar, förstå deras psykologi, deras beteende, men också i att förstå vem behöver vi bli. Vilken typ av ledare behöver jag bli, både för mig själv och också gentemot hästar. Vilken typ av partner behöver jag bli? Så jag utbildar i partnerskap. Jag utbildar inte i metoder, träningsmetoder. För det blir irrelevant i längden när det handlar om en relation. Det vill vara detsamma om man nu skulle dra en parallell till människor. Stephanie och jag, vi är gifta. Vilken träningsmetod ska jag använda för att vara gift med henne?
Ja.
Det blir liksom, det blir en löjlighet.
Ja.
Då har vi ju satt oss ut över träningsmetoder.
Ja, precis.
Ja, vi fick avbryta lite här för att hundarna började skälla. Och det kom någon in innanför dörren. Gud förbjuder det. Och då skulle hundarna skälla lite. Men nu är vi tillbaka. Och det vi höll på att prata om var ju det här med Sherlocks, det som hände med Sherlock, men gentemot träningsmetoder. Och
lite ledarskap också.
Lite ledarskap på den biten där, ja. För det är det jag lär ut. Jag lär inte ut en träningsmetod. Jag lär inte ut natural horsemanship. Även om natural horsemanship ligger till grund för en stor del av min kunskap. Det jag lär ut är ju gå utöver en metod.
Jag tänker lite så här. Om Sherlock nu. Hela den här processen som ni gjorde. Det blev ju att du blev ju hans ledare i det här, alltså hans coach för att ta sig igenom detta. Han fick ju plötsligt ett ledarskap att förhålla sig till, åtminstone.
Ja, alltså jag blev hans terapeut.
Ja.
Och som terapeut, då måste du utvisa ledarskap.
Ja.
För ledarskap är inget man gör.
Nej.
Det är något man är. Man är en ledare.
Ja, precis.
Och det är något som man kan behöva också. Man kan behöva ledarskap. Mm. Och det som var med Sherlock, det var att jag blev hans terapeut.
Mm.
Och då var jag tvungen att utvisa ett naturligt ledarskap.
Ja, precis.
Inte i mån av att jag visar vem som bestämmer.
Nej.
Eller jag visar vägen. Eller något sånt här traditionellt som man tänker kring ledarskap. Mm. Att vi står upp och vi
liksom
leder trupperna och allt sånt. Det är inte det handlar om.
Ja.
För mig, en ledare är först och främst en som är stabil.
Mm.
En som har koll på läget, som har liksom kontroll över sina känslor, kontroll över sina tankar, kontroll över sin kropp och sin fysik.
Mm.
Men alltså har koll på läget och därigenom blir stabil.
Ja.
För det är något som han behöver. Det är egentligen något alla andra individer behöver för att känna sig trygg och säker. Men särskilt som terapeut, så måste jag vara stabil.
För Sherlocks go-to var ju att jag står ut.
Ja.
Och jag tänker det, för att en häst som inte känner ledarskap i en människa då, som det oftast är nu i den här världen med hästar, måste ju skapa sitt eget ledarskap. Eller de måste ju hitta någonting. Och då tänker jag, var det så att han hittade det här, jag står ut. Det blir hans liksom fasta to go.
Men alltså, det är lite mer komplext än så. Det är en försvarsmekanism det han hade.
Ja.
Andra hästar, de har andra copingmekanismer också som inte handlar om försvar direkt, men det är bara undvika eller motsätta sig.
Precis. Men just i Sherlocks
fall. Just i Sherlocks tillfälle, då hade han en inre vision om hur han var.
Ja.
Vad han vill ha och vad som ska hända för han som då är färgad av hans trauma.
Ja.
Vilket betyder då att han har ju inte en positiv inre vision.
Nej.
Han har inte en positiv eller konstruktiv inre vision av framtid tillsammans med människor.
Mm.
För det är baserat på hans tidiga erfarenheter. Mm. Så då betyder det ju igen en del av ledarskapen, men också som terapeut eller som coach eller vad det nu är. Ja, men då måste jag ha en ny inre vision för individets Sherlock.
Mm.
Så min inre vision om han var ju att han var avslappnad, han var samarbetsvillig, han kände sig trygg, han var närvarande, han var konstruktivt tänkande och positivt tänkande, liksom inställd på samarbete.
Mm.
Så att han kunde se det som var vår yttre vision också.
Mm.
Att släpa det är inga problem.
Mm.
Livet och samvaron, vilket ju egentligen är det viktigaste för mig, livet och samvaron är på det här sättet egentligen jämfört med det som har blivit byggt upp i hans inre vision.
Mm.
Och det är ju igen det som jag ser en del av det att vara ledare, det är att man har en inre vision och en yttre vision.
Mm.
Den yttre visionen är den minst viktiga.
Mm.
Den yttre visionen det är att jag kan lasta min häst, eller jag kan vinna en tävling, eller jag kan rida ut i skogen, eller vad än det nu är.
Ja.
Den inre visionen det är, vem är jag?
Mm.
Eller i det här tillfället som jag hade, för Sherlocks inre vision var ju färgad och förskruvad av hans trauma, då hade jag en inre vision av vem är Sherlock.
Mm. Mm.
Och det tar ju alltid ursprung i den naturliga hästen, den naturliga vildhästen, ursprungshästen, så som hästar är när de föds och den biten.
Mm.
Plus vilken livsstil hästen är i och ska vara i framöver.
Ja.
Ja, men då måste det inre kunna stämma överens med det yttre.
Mm.
Och det som de flesta människor, särskilt och de som är tränare, fokuserar på, det är bara den yttre visionen och så får de det till att bli så.
Mm.
Och det är ju det som den här tränaren ju har försökt att göra med Sherlock, men har då missat det hela och då skapat en inre vision som var fel. Och slutligen det som jag ju då gör som terapeut i det här tillfället och utvisar sättet jag visar ledarskap.
Ja.
En sak är att jag har koll på mig själv och koll på läget och situationen. Mm. Jag kan vara objektiv, jag kan vara empatisk, jag kan vara neutral.
Mm.
Och jag liksom har en vision om vad som ska hända.
Mm.
Ja, men det gör ingen skillnad.
Nej.
Utan vi måste visa det
ja.
På något sätt. Just. Och det är ju genom att coacha, stötta, hjälpa, vägleda.
Ja.
Men även också pusha, pressa, liksom hej. Försöka motivera, engagera till något.
Utan att kränka.
Utan att kränka, ja, såklart.
Mm.
Utan att,
ha göra den känslan att när blir det för mycket så att... Så att så att säga hästen ger upp i stunden.
Så rent överblicksmässigt i min profession, i mitt jobb som hästpsykolog, det jag gör det är att jag på så lite invasiv sätt jag kan gå in och hjälpa hästen till att utvecklas.
Mm.
Och i vissa situationer då är lite invasiv mycket mera än vad lite invasiv är för andra.
Ja, precis.
Och det är,
det är viktigt att ha hästen, att låta hästen ha sin egen process här. För att det är ju, där tänker jag, det ligger ju så mycket av självtillit och självsäkerhet då för hästen. Ja, speciellt Sherlock här som verkligen hade gett upp på så många områden. Att han får lov att helt plötsligt få plats, som du sa, att han får lov att ha en åsikt. Och att våga hålla den åsikten ett
våga
tag.
Våga stå upp för den.
Precis, våga stå upp för den. Sen så kanske var i något annat tillfälle hitta modet i sig själv. Alltså den här filkänsligheten, lagom mycket tryck. Så att han ändå har tillit till sitt eget mod istället för att känna ett tvång att nu måste jag för att trycket är för hårt.
Det är där känslan ligger i, det är där skillnaden ligger i. Många vill ju se det som tvång. Det som jag gör, det är en praktisk, isil eller ren faktisk. Det som är sanningen i de situationer, till exempel med Sherlock, det är han har lov.
Mm.
Jag uppmuntrar faktiskt att han kommer med sin åsikt.
Mm.
Han håller på det, han står upp för det. För det bygger en självkänsla, det bygger en tillit, en trygghet, en styrka som vi då ska jobba med på. Men det betyder inte att den åsikten, den hållningen är konstruktiv eller korrekt eller positiv.
Mm.
Så det jag då gör det är att jag säger okej, jättebra. Och då ber jag han bara fundera över den. Jag konfronterar åsikten och ber han om att ta ställning till den.
Ja.
Jag tar inte ställning till den.
Nej, precis.
Jag säger inte att den är varken bra eller dålig.
Nej.
Jag vet att den är icke-konstruktiv.
Mm.
Jag vet att den är negativ. Mm. Jämfört med den inre visionen och sen också den yttre visionen.
Mm.
Och då säger han, är det verkligen så? Är det där verkligen smart?
Mm.
Så jag konfronterar det. Och det är egentligen det. Ja, jag tvingar hästen, men jag tvingar han till att tänka.
Ja,
jag tvingar han inte till att göra något.
Mm.
Utan det gör han av egen vilja. Mm. Oavsett om det är det ena eller det andra.
Mm.
Och det är där skillnaden blir. Och det är också där vi möter komplikationer eller motstånd från andra.
Mm.
För många andra tänker i en träningsmetod. Jämfört med vad det är jag gör. Men det är inte en träningsmetod.
Nej,
utan det är personlig utveckling av en häst. I det här tillfället också terapi och behandling av ett trauma. Men ser man bara träningsmetoder så blir det automatiskt polariserat.
Ja.
Det är oss mot dem.
Ja.
Det är negativ och positiv. Det är plus och minus. Det är upp och ner. Det är svart och vitt. Det är varmt och kallt.
Ja,
allt sånt där. Och då är det ju såklart om man inte förstår vad det är som jag gör.
Nej.
Ja, men då blir det ju svårt också att kunna titta på det och få något ut av det. Om inte man är öppen och mottaglig för att verkligen lära sig och se bortom sina egna träningsmetod.
Men jag tänker, hur ska en häst förstå en träningsmetod också?
Men det gör den ju inte. Den tänker inte i det.
Nej, precis. Så det blir så komiskt på något sätt.
Så egentligen kan man säga att alla träningsmetoder som existerar idag har ju sina goda meriter.
Ja,
men de har också sina begränsningar.
Ja, precis.
Och det är därför att det jag gör är en kombination av i princip alla träningsmetoder jag har varit utsatt för och studerade och lärt mig.
Ja,
vilket är rätt så mycket genom mina 20 år, eller över 20 år nu, i den här branschen som professionell. Men det är inte så jag går ut och förespråkar en träningsmetod.
Nej,
jag går inte ut
precis.
Och förespråkar klickarträning eller natural horsemanship eller trickträning eller dressyr. Klassisk dressyr eller akademisk ridkonst eller all sån här. Jag går inte ut och förespråkar dem. Jag vill gärna kalla mig ambassadör för alla träningsmetoder, för jag vet att alla träningsmetoderna har sina riktigt goda meriter. Men det jag gör, det är att jag ser de olika träningsmetoder eller inlärningsmetoder eller strategier som verktyg i min verktygslåda som jag kan ta fram på rätt tillfälle.
Ja.
Så att jag inte tar en hammare och så är det den jag använder till allt.
Nej, precis. Jag får en sån här bild nu, liksom en människa som sitter hos sin coach eller psykiatriker. Tänk om den skulle använda exakt samma mall på varenda människa. Alltså det skulle ju inte gå. Det måste ju finnas en finkänslighet.
Tyvärr är det faktiskt en del av det som händer. Och det är det som jag är så glad och tacksam för. Just den psykiater som jag känner. Det är att hon gör inte så. Hon gör lite så som jag gör. Alltså, hon har samlat massor med teorier och metoder. Jag vet, på utbildningen lär de sig ju massor med olika, men som ofta så hamnar man i något som man gillar att föredra och så är det. Men det är tyvärr så att där är vissa psykologer och vissa psykiater som bara kör liksom en enstaka metod för att de har lyckats med den eller vad än det nu är, den känns bra eller vad det nu är. Och detsamma ser vi ju hästtränare, att man fastnar för en metod för den känns bra. Den gör någonting med mig och så är det det. Och så hittar man ju på förklaringar för varför att den här fastnar för mig. För att det här med att det bara känns bra, det är sällan ett bra argument. Utan så drar man in forskning eller man drar in resultat, man drar in liksom alla möjliga grejer för att rättvisa att jag använder mig av den här träningsmetoden och det är mycket bättre än vad alla andra gör. Och då blir det ju fel kan man säga om man tänker på hela hästvärlden som sin helhet, för så bygger man upp murar istället för att bygga broar där vi alla egentligen vill detsamma. Det bästa för hästarna och istället för att använda alla de fantastiska verktyg som finns där ute. Då säger jag, men jag gillar hammaren bäst. Och det är den jag vill använda till allt. Ja, men alltså, det är ju det som händer.
Ja, precis.
Och då blir det ju fel. Och jag personligen får ju väldigt mycket motstånd från... det är så primärt en specifik grupp innanför klickarträning. Eller låt oss säga det här med belöningsbaserad träning. Fördi att de har någon... de har någon kultur känns det som, de har någon kunskap, de har någon vad kan man kalla det, de har ett vokabulär, de har en kultur där som de säger natural horsemanship är bara fel för det bara trycker eftergifter, det är bestraffning och alla de här grejer och att belöna är mycket bättre. Och jag har också läst all den forskning som de har läst och studerat dem och kollat på hela grejerna och anammat mig positiv förstärkning. Men jag ser också begränsningarna i det. Jag ser också riskområden i belöningsbaserad träning. Och ett av de starkaste riskområden jag ju ser med det, det är att det du stimulerar med klicken och belöningarna, särskilt matbelöningarna, den positiva förstärkningen. Du stimulerar ju pleasure centret i kroppen och hjärnan som då triggar ut dopaminer. Och dopaminer är extremt beroendeframkallande. Särskilt om det blir triggat igång onaturligt mycket. För till exempel för en häst att gå och äta gräs triggar inte ut dopaminer.
Nej.
För det är en naturlig grej för dem. Ja. Men när det händer så specifikt med godis från en hand, godis från en hand, godis från en hand. Och sen också med ljudstimuli eller något annat till. Mm. Mm. Så triggar det igång pleasure-centret. Mm. Till skillnad från om den bara går att äta i hagen.
Ja.
Och det betyder då triggar du igång dopaminen. Vilket är det som belöningsbaserad träning ju lite handlar om. Att göra det pleasurable, alltså behagligt och, och trevligt att träna, och det är också en stark motivationsfaktor.
Mm.
Men det är en extrem stor risk, och jag har ju sett det i en hel del av de hästar som har blivit tränade eller behandlat på det sättet med belöningsbaserat, att de blir beroende av det här dopamin triggar.
Då är det inte så mycket samarbete och partnerskap längre.
Nej, men det blir ju maten som blir det viktiga.
Ja, precis.
Och sen så är det ju, alltså, det är ju en manipulation. Allt vad vi gör, också natural horsemanship, trycka eftergift, whatever man nu väljer att kalla det, är ju en manipulation av hästen till att få den till att göra saker som vi vill att den ska göra.
Ja.
Och så är det att vi försöker rättvisa varför ska den göra det.
Mm.
Det är ju basis i allt. Träning eller utveckling av en annan. Det är att man manipulerar en människa eller en häst till att göra något annat än den själv kanske vill eller gör nu. För att vi har en idé om att det är bättre för dem att göra det. Helt enkelt. Men det triggar ju igång det. Och då ser man ju många hästar som jag har sett visa tendens på beroendehet. Och då hittar man ju andra utmaningar plötsligt. Som till exempel att då blir det att äta gräs i samvaro med människan särskilt. Då blir det en dopamintrigger. Inte bara att beta. För det också blir använt som en belöning till exempel. Och så blir det ju en utmaning, för så vill hästen verkligen ner dit och äta gräs. Och sen så får man ju utveckla nya verktyg eller strategier med mat.
Så det blir till att få den till att
sluta med det. Ja, men även det. Man ser ju också det här med den här överivrighet. Man ser ju det här med att hästen bara hela tiden liksom söker människan. Och vi tycker att det är bra, men det är inte naturligt för hästar att göra så.
Det blir en laboration av hästens nervsystem egentligen.
Ja, precis. Och då, hittar, som det blir, så hittar man ju då nya... Så tvingar man sig till nya grejer man behöver göra för att hästen ska sluta med det. Utmaningen är att har man bara en hammare som verktyg och det är det man använder till det enda, men det är hammaren som är problemet i det här tillfället, för att ge det lite ett perspektiv. Det vi skapar är ju drug addicts.
Ja.
Grovt sagt. Det är inte helt det som händer, men låt oss skapa det perspektivet. Om vi skapar en drug addict med droger och det skapar problem, alltså hästen visar drug addicts problem och symptom, och då försöker vi läka och fixa de problem och symptom med fler drugs.
Ja, just det.
Är det som händer, då blir det ju, då ser jag stora risker.
Precis.
Det är ingen tvekan. Forskningen säger att det är meriter i belöningsbaserat att använda positiv förstärkning.
Ja.
Absolut. Det vill jag aldrig någonsin förneka.
Skulle man kunna... Jag tänker det kan vara lite svårt kanske att använda sådana tekniker på traumatiserade hästar.
Ja, för belöningssystemet är redan förskruvat i en traumapatient. Inte i en fobi, men i en traumapatient. Då är det belöningssystem förskruvat, och då är det riskabelt. Då är det väldigt riskabelt att använda det. Och därför är i princip för en terapeut superviktigt att inte använda liksom en positiv förstärkning. Utan det handlar om, det är ju att hästen ska skapa sin egna inre positiva förstärkningar. Och det är det jag jobbar med, och det är ju här vi går över i de andra system som är i hjärnan. Om vi säger dopamin är ett belöningssystem. Det som kroppen eller hjärnan naturligt har ju andra hormoner som är till för att minska påverkan av dopamin, den här beroendeframkallande påverkan som dopamin gör.
Mm.
Och det är ju serotonin och det är oxytocin och slutligen också endorfiner.
Mm.
Och serotonin är ju kopplad ihop med stolthet, det är kopplat ihop med personlig utveckling, att man växer, respekt.
Uppmärksamhet.
Och, respekt och den biten där. Och det är det som jag jobbar med.
Mm.
Det är det som jag gick in och gav Sherlock.
Ja.
Jag gav han tillbaka är mer balanserad harmonisk serotoninsystem.
Mm.
Så det kunde gå in och hjälpa han då att må bättre och bli gladare, vilket är det som det gör.
Ja.
Sen har vi också oxytocin som kallas krama.
Kärlekshormonet.
Och det är det som är kopplat ihop med närvaro, samvaro, samarbete.
Trygghet.
Och därmed, trygghet och därmed också relationen.
Ja.
Och det är ju det som vi ju förespråkar genom det som vi lade ut som utbildningen med partnerskap. Det är att skapa de bitarna, för de är inte beroendeframkallande som dopaminet är. Tvärtom så är de med till att motverka den beroendeframkallande känslan.
Ja,
och sen just med Sherlock, när vi går in i behandling och när vi går in i fysisk träning, men också lite om hästar har fobier och emotionella problem och sånt, ja, men då går vi in och använder endorfiner som triggas igång. Det är ju kopplat ihop med att det är smärtlindring, det är stresssänkning och de bitarna. Och det är ju det som vi triggar igång när vi jobbar oss nära gränsen för hästens emotionella förmåga.
Mm.
Och låta den vara där, ge den förståelse och kunna hantera och klara av det och sen lyckas med det.
Mm.
Då triggar det igång endorfiner.
Ja.
Och det är egentligen inte beroendeframkallande precis som dopamin är.
Nej.
Utan det är endorfiner, det är relaxing drug på det sättet. Så det är de tre system jag använder mig av mera än jag använder mig av dopamin. Jag använder mig också av pleasure-systemet, jag använder mig också av, som du också har upplevt och som vi också lär ut, positiv förstärkning.
Ja.
Men jag använder det inte som klickartränare gör. För jag ser för stor risk och jag ser för det är också begränsningar i det. Likaväl som det är begränsningar i natural horse pleasure.
Ja, vi använder ju det när, så att säga, när det är balans. Vi använder det ju aldrig när det är obalans.
Nej, alltså vi förstärkar andra saker som oftast.
Men precis, se till att hormonsystemet är i balans, att allting är det är lugnt och skönt och fint.
Precis.
Och där kommer man med en extra överraskning.
Och om vi pratar om hormonerna så kan man säga så här, det som jag oftast använda positiv förstärkning i utveckling då och inte i utbildning men i utveckling.
Mm.
Det är när jag har fått igång serotoninen, oxytocinen och endorfinerna, så vi har avslappning, vi har kontakten, vi har närvaro, vi har en hälsosam villighet och respons och respekt därigenom. Hästen har liksom växt, kommer igång någonting.
Ja.
Då förstärker jag den känslan i hästen.
Just det.
Vi att trigga igång dopamina med något positivt. Vilket jag också gjorde med Sherlock.
Ja.
Men det var först dagen efter.
Ja.
Bara för att avsluta hela Sherlock-grejen där. Ju, efter, jag vet inte exakt, jag tappar tiden ju när det är så. Men videon är, jag vet inte, hur lång tid är det?
Det var inspelat 3,5
3,5 timmar. Och jag tror jag kanske har hållit på en timme efter att vi slutade.
Ja, det var svart fram till över 4 timmar. Så att,
ja, okej. Okay. Och den dog innan jag slutade.
Ja.
Själv, det är liveboxen som vi har ovanpå.
Ja, ja.
Hon glömde stänga av live ändå.
Ja, precis.
Så den spelade vi in live.
Ja.
Men kameran,
den dog.
Där var dog. Ja, så det var ingen inspelning där. Men hur som helst, så det är lite över runt 5 timmar eller så höll jag på. Och det slutade med att han villigt gick in i släpet och kunde stå kvar där inne. Mm. Men så jag lade också ut en video av det i efteråt. Den ligger också både på YouTube och Facebook. Där jag står och pratar med ägaren och eleven där. Och säger att han står och skakar där inne. För han står och skakade. Och det är muskelspänningar som släppte. Som gjorde att han skakade. Och han började liksom jobba på att få endorfinerna till att rulla på riktigt mycket där.
Ja.
Och då avslutade vi där liksom, och gick där bort och in i stall och box, och allt liksom aveskalerade när det var så där. Och där var traumat läkt.
Ja.
Och då kanske det sitter någonting här, hur kan du veta det? men där var traumat i princip läkt.
Ja.
Och det visste jag.
Mm.
Dagen efter, hon bad oss, vi skulle inte, det var inte planerat, vi skulle åka till dem igen dagen efter. Jag hade någon, två andra hästar jag skulle till dagen efter, på morgonen. Men hon frågade om jag kunde komma tillbaka.
Mm.
Så ja, men det är ju på vägen och det var inte så, ja, så gör jag det. Så åkte jag tillbaka där. Då tog det en halvtimme, för vi visste ju var grejerna. Så tog det en halvtimme så stod han inne i släpet.
Mm.
Utan att skaka, helt avslappnat och gick villigt in. Det var inte liksom stora protester eller något som helst. Så efter den halva timmen där och han gick in, jag sa, ja, men nu är, han har inte problem med släpet, han har problem med människan. Men nu ska vi igång med att upptäcka de andra triggers så vi kan läka han ytterligare.
Ja.
Och då gick vi igång med bomb, vi gick igång med förflyttningar, vi gick igång med tryck och lite sånt, alltså sticken och de bitarna. Han hade en del med ha grejer bakom sig och sånt, men inte riktigt trauma, det var bara en fobi. Men han hade trauma med bommar och hinder, och han hade trauma då med krav, alltså krav från rep och krav från stick då.
Ja.
Så då gick vi igång med dem och vi var där i två timmar på andra dagen och han var in och ut och släpet typ 8-10 gånger eller så.
Ja.
Och något av det blev också filmat av ägaren eller nej, jag tror det var eleven där med telefon som hon så har lagt ut efteråt.
Ja, precis.
Men där var det liksom, det var ju bara ge han, alltså släpet var inget problem. Släpet var bara ge han flera upplevelser, så då använde vi släpet som ett positivt verktyg. För det där hade han nu väldigt färskt i minnet, riktigt positiva upplevelser och känslor kopplade till. Så då när vi läkte de andra trauman med bommen, som var en stor grej för han, men också framförallt det här med att kunna klara av krav och förstå dem och förstå vad det leder till. När han visade den biten, det var inte så svårt att läka det nu, för nu var han inne i processen. Så då gick vi över det och då använde vi släpet typ som en positiv förstärkning faktiskt. Att ja, okej, nu har vi gjort det här, så går vi in i ståsläpet och slappnar av. Och då,
för att han kände att det här kan jag. Att
ja, det kan jag. Det är ingenting. Det är en icke-fråga. Det var en icke-fråga.
Någonting som man blir stolt över. Och det skapar ju liksom en
mer serotonin.
Precis,
och eftersom det hände tillsammans med mig på exakt samma sätt som dagen innan, där det hade varit jobbigt och allt det här, jamen då fick han den här känslan av samarbete.
Ja.
Han fick den här känslan av samhörighet, alltså samvaro, connection och respekt och kärlek. Typ. Han kände att här är det faktiskt en relation som var värdefull för han att vara i. Och då igen, ja men då löser vi ut oxytocin och de bitarna. Vi kom aldrig riktigt till det punktet där vi behövde använda endorfiner.
Nej.
Fördi han var så mycket inne i den process nu med läkning. Han ville läka det. Så då kunde vi ta de andra grejerna. Och det var så dag två. Sen så åkte vi hem där efter två timmar. Och gav ägaren massor med vägledning, massor med coachning. Även den här hästtjejen som har hjälpt ägaren och fortsätter med att hjälpa ägaren. Massor med coaching och instruktioner för vad det är. Men själva traumat var läkt. Sen är frågan, kommer vi att trigga igång det igen eller inte? Och det är ju där coachningen och utbildningen av ägaren var. Men det som är nu, det är att här två dagar sedan, det var torsdag. Alltså torsdagen efter att jag hade varit där på söndagen.
Ja.
Då ringde ägaren. Hon hade också ringt dagen innan och sagt att hon hade gjort alla möjliga andra med bommen och allt sånt. Och det var ingen problem där längre överhuvudtaget. Så det var en helt annan häst. Men så ringde hon torsdag och bara ville informera sig om att hon hade testat sätta ut släpet på gården, på gårdsplanen och testat lasta. Det tog 5 minuter. Så stod hästen där inne. Helt avstressad, helt avslappnad. Han stod ändå åt, vilket han inte har velat göra överhuvudtaget i någon situation
innan.
Och hon var ju överlycklig.
Ja, såklart.
För hon har ju så tagit läkningen vidare. Ja. Det här, det var bortom vad jag gjorde.
Ja.
Hon har tagit läkningen vidare och byggt en relation som han tyckte var så pass värdefull att ja, men släpper det ju fortfarande en icke-fråga.
Nej.
Bomman är fortfarande en icke-fråga. Nu hoppar han hindarna, en icke-fråga. Mm. Presenning vattenhinder blir också en icke-fråga när hon nu tar tag i den biten.
Ja.
Så då har traumat blivit läkt.
Ja.
Nu är det såklart viktigt att det inte blir triggat igång, för det finns ju fortfarande där.
Mm.
Och det är fortfarande lite känsligt och sensitivt, så det är ju hyfsat lätt att trigga igång.
Ja.
Men hon har ju fått ett liv med sin häst, så hon har ju en stark motivation och vilja att ta det här vidare. Ja. Och hon får också hjälp där uppe med en som också nu är insatt unikt i Sherlock.
Ja, just det.
Inte bara en tränare som kan natural horsemanship eller belöningsbaserat eller akademisk eller vad än det nu är.
Nej.
Utan en som är unikt insatt i Sherlock och den situationen har fått instruktioner då av psykiatern då, som då är, eller psykologen som är jag.
Ja,
så de kan ju ta behandlingen vidare.
Ja.
Och det här, det är ju så en häst som nu har en framtid.
Ja, precis.
Innan var det en häst som bara har haft ett tråkigt förflutet.
Mm. Men traumat, menar du, det kommer alltid att ligga där? Eller kan det blekna bort helt och hållet?
Min filosofi, och det är här jag ska, med en så specifik fråga ska jag höra med psykiatern då, vad de ser och vad forskningen ser. Men min teori utifrån vad jag har upplevt och vad jag har sett, så ligger det alltid där. Och hästar är ju lite så redan att de glömmer inget. De har ett riktigt starkt minnessystem till skillnad för oss.
Ja.
Så det ligger ju alltid där, händelserna och allt sånt. Nu har han fått en annan förståelse av liknande händelser.
Ja, just det.
Men eftersom han har ett trauma, det är lite detsamma med en drug addict eller en alkoholist. Det ligger ju där, även om de är nykter och har varit det där.
Ja, just det.
Det ska väldigt lite till för att trigga igång det. Kanske om man har varit det länge och man verkligen har bearbetat det, men så ska det mer till.
Ja, just det.
Men de är fortfarande mer lätt påverkade.
Ja,
för där sitter ju fortfarande ett minnessystem i synapserna. Det finns också i hormonsystemet och allt sånt. Och det vet jag inte exakt om det tar ett visst antal år eller så för att ändras eller så. Det kanske någon forskare kan svara på istället. Jag tar bara den förutsättningen att det alltid ligger där. För det håller mig liksom skarp och vass att jag är där. Så det är ju en försäkring för mig att inte gå igång med det.
Det är viktigt att vi är lyhörda.
Ja, precis. Så så det var hela den händelsen. Jag är glad att vi fick lov att prata om det.
Ja.
För när jag är live, när jag är i situationen, så kan jag inte ha en sån här samtal.
Nej, precis.
För då måste jag vara 100% med hästen. Och jag har ju så tränat mig själv till att kunna vara 99% med hästen och 1% på liven.
Ja, precis. Men det tycker jag du klarar bra.
Ja, tack så mycket. Jag har också gjort det några gånger nu. Men det är ju också mitt jobb som utbildare.
Det var ju mycket här. Alltså det hände ju mycket i Sherlock-filmen faktiskt som berättar om vem du är och vad du gör. Och även om du säger själv att du inte säger så mycket, så ja, men jag vill nog rekommendera alla att verkligen titta på den här filmen och lyssna vad du säger och orka sitt de där 3 timmarna. För att det finns mycket intressant att hämta.
Ja, kanske särskilt nu när du har lyssnat på det här podcast.
Exakt,
så vill du få så mycket mer ut av inte bara Sherlock-videon, men troligen också många andra videos.
Ja.
Kanske kolla på den videon med Julius, den aggressiva ponnyn där, också kan vara värt att kolla på. Då vill du också få en annan förståelse för det. Absolut. Och sen så vill jag uppmuntra, för ni kan ju också, om ni tittar på videon både på Facebook men också på YouTube, så vill ni se att det finns kommentarer med folk som menar kritisera. Där står också ett svar jag har givit. Men jag vill, alltså, jag ser inte träningsmetoder. Jag ser utvecklings- och utbildningsverktyg. så kan vi inte gemensamt som hästmänniska, som hästägare, som hästtjej. Så jag ser också mig som en hästtjej, eller jag kallar mig hästtjej. Men som hästälskare kan vi inte börja starta från och med nu, sättas ut över polariseringen av träningsmetoder, av inriktningar, av sportsgrenar, och se oss själv som det vi egentligen alla är. Personer som älskar djur, personer som älskar hästar, personer som vill ha ett unikt partnerskap och relation med en häst. Och ta det som det viktigaste, istället för att det ska vara ett slagsmål, ett verbalt slagsmål där ute, och krig och motstånd med, ja men det här är bättre än det här. Ja men kan vi inte börja se, okej, ja men klickarträning, belöningsbaserad, positiv förstärkning, alla de här grejer, det är ett bra verktyg till det är gjort för. Så säger vi trycka eftergift eller natural horsemanship eller whatever man nu väljer att kalla det. Det är ett jättebra verktyg till det är gjort för. Akademisk ridkonst, det är ett fantastiskt bra verktyg till det är skapat för. Istället för att man går ut, nej, jag tror på hammaren och hammaren är den jag använder till allt. Eller jag tror på en skruvmejsel och skruvmejsel är det jag använder till allt.
Precis.
Istället för.
Vi måste sätta hästen framför våra egna föreställningar eller vårt eget behov av att
ja. Och där är massor med forskning som visar att implementeringen av flera träningsmetoder, negativ förstärkning, positiv förstärkning, whatever man nu väljer att kalla det, att det är lika effektivt. Det är mer effektivt oftast. Och det skapar positivitet. Det skapar bättre relationer, det skapar mer glädje, bättre livsstil
det
för våra hästar.
Mångfald. Lite som det var ju så populärt ett tag med functional fitness, att man helt plötsligt så börjar folk förstå att kroppen har olika behov. Inte bara styrka, utan den har också behov av flexibilitet och rörlighet till exempel. Och när vi börjar förstå mekanismen i våra djur, i våra hästar, att de faktiskt också har en mental, en emotionell kropp och en spirituell kropp lika väl som en fysisk kropp. Då förstår vi också att vi behöver fler verktyg i verktygslådan.
Precis, en bara ett som pratar till ett system.
Exakt,
eller en.
Och
hela världssamhället håller ju på att upptäcka nu att det här med monokultur och nationalism, eller vad man kunde säga, enspårighet och monokultur, håller på att ta död på hela mänskligheten och planeten. Däremot biodiversitet, om man tänker det, eller mångsidighet, mångfald och sånt, verkar vara lösningen framöver. Men kanske inte vi ska lägga in biodiversitet i vår hästliv, i vår förvaltarskap av de här hästar. Så inte vi har en monokulturs mindset i vår samvaro med hästarna. Vilket det blir om man säger jag kör en träningsmetod och det är den enda som är rätt. Jag skapar en religion omkring det. Där är liksom regler, där är lagar, där är allt sånt. Det är bara det som gäller. Allt annat är fel. Då tar vi död på relationen då.
Ja, det begränsar ju på det sättet en är med sin häst. Och det får man ju, får ju själv välja det. Och det är helt okej. Men det är kanske lite fel då att kritisera andra. Jag kan ju välja mitt.
Det gynnar inget.
Men jag behöver för den skull inte tala om för andra att de är fel.
Nej, men alltså konstruktiv kritik får gärna finnas för att främja utveckling och främja läring och utbildning. Men det är ju sällan det som händer. Det som oftast händer, det är personliga åsikter som är baserat på det filter jag ser med, det filter jag känner med, och det filter är ju baserat, om vi tänker på hästar, men det är baserat på jag har valt den här träningsmetod eller vad än det nu är, den här inriktning eller så, och då är det som vi går ut och då kritiserar utifrån och säger att du gör fel. Och det sättet det blir till att allt annat än vad jag gör är djurplågeri typ. Det är ju det jag blev beskyllt för. Ja. Det är att plåga djur.
Ja, det är lite, det är lite tråkigt när vi har, när du precis har räddat en själ i, ja, i Sherlock.
Ja, ja, men det är ju, jag vill ju se det som att okej, okay, men de har inte förstått vad jag gör.
Nej.
De har inte förstått vad jag säger.
Mm.
Och de är heller inte intresserade. Av att förstå det. Och då kan jag inte göra så himla mycket mer.
Nej, precis.
För det är inte mitt jobb att övertyga dem. Det är deras jobb att övertyga sig själv genom att vara öppen. Om det nu är så.
Ja,
men jag tycker det är viktigt att vi börjar titta på det egentliga ansvaret vi har som förvaltare av hästar.
Ja,
för hästarna har inte valt det. Oavsett vilken träningsmetod vi går på eller vilken inriktning vi väljer, så har hästen inte valt det. Då är det upp till oss att se till att den hästen har allt den behöver för att kunna förstå och trivs i den livsstil som vi har valt. Och må bra.
Ja.
Det är vårt ansvar.
Precis.
Och då blir det jättesvårt att bygga en livsstil om man bara har ett verktyg.
Ja, precis.
Det blir jättesvårt.
Ja, ett stort slag för mångfalden. Och...
Ja, se det som att där är meriter och begränsningar i väg. Alltså det är väldigt enkelt. Fråga, låt oss säga, vi frågar klickartränarna eller belöningsbaserande vad är fel med alla andra? Oj, så skulle du se. Då kommer alla begränsningar på natural horsemanship eller akademisk ridkonst.
Mm.
Då kommer alla de fram.
Mm.
Frågar man akademisk ridkonst eller frågar man natural horsemanship folk. Vad det är fel eller problemet med de andra grejer så kommer det fram.
Mm.
Frågar man idrotts, alltså elithopp folk.
Mm.
Vad det är begränsningarna eller vad det är fel med alla de andra träningsmetoderna så kommer det fram.
Mm.
Så det finns ju meriter.
Mm.
Positiva, goda grejer och goda anledningar till att använda verktygen.
Mm.
Men det finns också begränsningar.
Mm.
Inom alla grejerna.
Mm.
Så istället för att säga jag är i det här fack, jag är i den här lådan. Och det är världens bästa låda.
Nej, precis.
Utan...
Så det gäller att göra en riktigt, riktigt stor verktygslåda. Och plocka det bästa av allt.
Det är vad jag har valt att göra.
Ja.
Så jag har full förståelse av de olika verktyg som finns där ute. Så jag vet, okej, här kan jag använda det här verktyget.
Men det måste ju också bli mycket mer spännande.
Det blir mycket mer intressant.
I livet med hästen och verkligen få utforska individerna. För alla hästar är ju olika också dessutom. Så att du behöver bara där. Har du två hästar så behöver du olika saker redan där.
Ja, ja. Olika talanger, olika förutsättningar.
Ja, men
det är så mycket som spelar in där. Ja.
Ja,
så ju mer mångsidig vi kan vara, ju mer intressant och meningsfullt liv och relation kan vi skapa. För våra hästar.
Ja,
och det är upp till oss att göra det.
Ja,
för hästen har inte valt det.
Nej.
Och den har inte medfört verktyg till att göra det.
Nej.
Och då är vi också utöver det här med vad är etisk träning och vad är etisk samordning.
Mm.
Det som är etiskt är att göra det så naturligt för hästen som möjligt.
Ja, precis.
Och sen göra det så att med alla de grejer som är med det livsstil som den hästen lever i.
Mm.
Begränsningar i utrymme, begränsningar i antal medlemmar i flocken, begränsningar i om den är på lösdrift eller box eller whatever nu är, tillgång till mat. Alla sådana här grejer och vad just den ägaren har lust att göra med den hästen och allt sånt. Alla de faktorer tagit in, då är det ju upp till oss att skapa förutsättningar för att den kan leva och förstå och trivs i den unika, specifika livsstil.
Mm.
För det är väldigt få hästar som lever likt andra hästar och har samma förutsättningar. Även om vi har det här stället här nere med det utrymme, den stil, den känsla, whatever, och mängd, alltså storlek på flock och sånt. Mm. Så varje enkel individ i flocken där har olika förutsättningar.
Ja.
Så det är ju upp till oss som förvaltare att se till att varje enkel individ får mest ut av den livsstil som de nu lever här.
Ja, precis. Mm.
Och det är det jag utbildar folk till.
Mm. Mm.
Jag har inte Mickels horsemanship eller Mickels träningsmetod eller vad det nu är.
Mickels hammare.
Ja, Mickels hammare, ja. Fast det kanske är någon folk som tycker det. Men det har jag inte. Jag har en utbildning som är teoretisk och praktisk. Som handlar om att göra dig till en partner för din häst. Så du i sin tur kan göra din häst till en partner för dig.
Mm.
För den kommer inte göra det.
Nej.
själv eller per automatik. Mm. Det är vårt ansvar eller önskemål som förvaltare att göra det.
Mm.
Och det är en utbildning som vi har. Som ju, den kostar bara 300 spänn i månaden.
Mm.
Så har du tillgång till hela utbildningen. Du kan ta vilken lektion du vill. Mm. Du kan följa den steg för steg.
Mm.
Den ständigt utvecklas. Ju mer jag lär mig, ju mer forskning jag tar del av, ju mer verktyg jag samlar på mig, då kommer det in i utbildningen där.
Mm.
Då blir ju live tillgång, eller det är live tillgång till, mig i jobbet som hästpsykolog, om man har sådana frågor. I jobbet som utbildare, om det är det fokus man har.
Mm.
Vi kommer att ta in gästföreläsare som kan prata om specifika ämnen.
Mm.
Jag ville gärna öppna upp för olika träningsmetoder att komma in.
Mm.
Men det kräver att det finns en instruktör där ute som har ett lika öppet sinne för utbildning och utveckling av andra människor. För att det kommer att hända, för annars så blir det inte rätt, helt enkelt.
Mm.
Mm. Men ja, alla sådana grejer.
Mm.
Det är det vi utbildar i. Vi utbildar folk till att bli en partner för deras häst, så att hästen kan bli en partner för dem och få det bästa livet med de unika förutsättningar som just den hästen har.
Mm.
Och den livsstil som vi gärna vill leva med den
hästen. Så nu finns det alltså en möjlighet att komma lite närmare vad du gör och steg för steg implementera det här i det alla redan gör med sina hästar.
Ja, det gör det.
Och berika.
Det är du som har filmat det.
Ja.
Så du vet det.
Jag vet det. Det kommer berika. Och jag har lärt mig en del bara genom att filma. Och nu är det dags att
när det här podcast kommer ut, det kommer ju ut fredag. Fredagen efter att utbildningen, distansutbildningen, låt oss säga så, blir lanserad. För utbildningen har funnits i över 10 år hos mig.
Mm.
Men det har varit på plats eller på min klinikturné, mina kurser och mina videos och allt sånt har den funnits.
Mm.
Men nu finns den som en distansutbildning man kan köpa tillgång till.
Mm.
Och då blir man det jag kallar en dedicator. Man blir elev på Hästakademin.
Mm.
Och som elev så har man en hel del privilegier man får.
Mm.
Till skillnad från om man bara köper ett DVD-paket, alltså utbildningspaket.
Mm, precis.
Men ja, jag tror om inte du har någonting specifikt du vill säga.
Nej, jag känner mig nöjd. Det var mycket det här. Mycket att ta in och fundera vidare på. Så vi kommer säkert beröra det här vid flera tillfällen.
Troligen.
Det är så centralt i allt vad vi gör egentligen.
Ja.
Men varför inte avsluta med att slå ett riktigt slag för utbildningen här nu?
Men det tycker jag, för det är ju vägen fram.
Ja.
För att vi ska bli ett, vad heter det på? Det heter väl upplyst människa.
Ja.
Ett intelligent människa.
Mm.
Ett utvecklat människa.
Mm.
Det är att vi utbildar oss själv. Det är en del av vad jag kallar det personliga ledarskap. Det är en del av mitt ansvar. Det är att jag tar hand om mig för andra.
Mm.
Så jag ser till att ständigt lära och utbilda mig och utveckla mig och växa som individ, så jag kan bli en bättre ledare. Jag blir mer stabil, jag blir mer empatisk, jag blir mer neutral när jag behöver det.
Mm.
Och bättre kunna skapa inre och yttre visioner och coacha och stötta vägledare och allt det där.
Mm.
Så jag blir en bättre ledare. För det är något jag behöver vara för att kunna bli en riktigt bra partner för min häst.
Mm.
Och hjälpa min häst att bli en bra partner.
Mm.
Och jag vill ju så också säga till du som sitter och lyssnar att du ska aldrig tveka med att höra av dig. Jonna här, hon har ju valt att dedikera sig fullkomligt, så hon är här varenda dag.
Mm.
Och hon är inte bara här för att filma, även om det kanske är det enda du upplever eller pratar sådana här. Men hon är ju här för att lära sig att bli en ekviprenör. Och vad hon då vill göra som ekviprenör, det är upp till henne, det är inte upp till mig. Det får hon själv välja. Om hon vill gå vidare och försöka bli hästpsykolog, då applåderar jag för det. Om hon vill bli hästtränare eller hopprytta, alltså professionell tävlingsryttare, eller hon vill ta hand om räddningshästar eller vad än hon nu vill, jamen så vill jag applådera det. Men hon är här för att lära så mycket som hon kan, och den möjlighet finns ju för alla andra också.
Mm.
som vill dedikera sig till att bli en professionell inom hästbranschen. Och tveka inte att höra av dig om du har frågor. Tveka aldrig att komma på besök om du är i närheten av oss. Och ja, gör ditt bästa. Och som jag alltid säger, vad säger jag alltid?
Gör en skillnad.
Gör en skillnad. Då var det klart. Visst gav det inspiration och motivation att gå igång, eller hur? Vill du gärna veta mer eller ha en kommentar eller en fråga till dagens ämne, så är du välkommen att kontakta oss på våra sociala medier eller via vår hemsida www.heartsandhorses.se. Och glöm inte att gå med i vårt nyhetsbrev så du får nyheter, du får speciella erbjudanden, du är liksom först till att få de stora nyheter och möjligheter om du är med på vår nyhetsbrev. Är det så att du också gärna vill göra en skillnad för podden och stödja vår podcast, så gör du det främst genom att lyssna, ta in informationen och göra det bästa du kan med din egen häst. Men även prata med dina vänner om det, dela det på sociala medier. Det hjälper också om du prenumererar på vår podcast på Apple Podcast, eller på Android eller på Spotify. Du gör också en stor skillnad om du går in på vår YouTube-kanal och prenumererar därinne. Därinne får du livesändningar, videotips och inspiration som kan hjälpa dig med just relationen till din häst och vad du kan göra för att förbättra eller lösa dina problem. Och slutligen så hoppas jag bara att du mår bra och vill göra ditt bästa, och framförallt, som alltid, göra en skillnad.